välkomna till tredje avsnittet av Krimkalenderns påskkrim 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och nu gör vi alltså fyra avsnitt till påsk igen.
Mm.
Ja, och just den här gången så är det ju ett ordentligt djupdyk i ett fall.
Precis.
Enbart av Jenny. Så jag är precis som ni lyssnare och bara njuter. Vi har ju ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Och där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra, inklusive detta.
Ja, vi har även ett Patreon-konto. Där får ni jättegärna stötta oss, så stöttar ni podden. Och i gengäld får ni ett avsnitt per månad. De månader vi inte släpper ordinarie avsnitt.
Precis. Men nu är jag jättesugen på att höra fortsättningen.
Och det ska du få göra.
Eller tack alla patrons kan vi också säga.
Ja.
Men...
Stort tack alla patrons.
Stort tack. Men jag vill också höra fortsättningen.
Ja, mm. Och den kommer nu. Kommer du ihåg vad som hände? Mm. Eller ska jag...
Ja, vi har Jeanette de Palma som har sagt till sina föräldrar i en förort till Springfield att hon ska ta tåg till en kompis. Och hon säger inte vilken kompis och hon säger inte var. Och hon har väl antagligen gjort det här förut. Det förtäller inte historien. Men föräldrarna är så här, ja, jag vill ses ikväll.
Ja.
Och så dyker hon inte upp och de anmäler till polisen att hon har försvunnen. Och polisen är typ så här, det är bara en tonåring som har rymt. Hon är 16, ganska nyligen fyllda. Och även efter att ha gått de där klassiska 24 timmarna så är polisen ändå så här, typ, tar det inte på allvar.
Nej.
Och nu minns jag inte hur lång tid det dröjer förrän det är en hund som...
Sex veckor.
Mm. Som kommer till sin ägare och har då en, liksom en underarm förruttnad i käften.
Mm.
Och sen då ringer ju ägaren då polisen. Och polisen går och letar och så lämnade vi historien igår med att de hittade vad de var letade efter, ja, på typ, vad hette den? Så här
Devil's Teeth. Alltså djävulens tänder. Det är som en klippa.
Ja.
Mitt i det här naturreservatet.
Precis, och där har vi också fått höra att sen innan att det har varit lite så här, i alla fall rykten om att det har varit lite häxaktivitet, ja, och wicca och allt vad vi hade. Vad du berättade, ja, lite historik om just det och Salem och sådär.
Precis, men då kör vi.
Mm.
Polisen Donald Schwartz var den som först kommit till platsen när hundägaren ringt polisen. Och han var också den som tagit täten när sökandet hade kommit till klippan med det ödesmättade namnet som vi sa, djävulens tänder. Han ropade på de övriga poliserna i närheten. Efter att mödosamt ha klättrat upp för den branta klippan såg de samma sak som Donald såg. Där låg en kropp. En död person. Men vem var det? Sannolikheten att det var Jeanette var stor. Hon var den enda i närområdet som var rapporterad försvunnen just då. När poliserna tittade närmare så var de säkra. De hade sett foton av Jeanette många gånger. Det var hon, den 16-åriga Jeanette Palma som äntligen hittats. Hon låg på magen iklädd de kläder hon hade haft när hon hade gått hemifrån 44 dagar tidigare. En ljusblå tröja och beige byxor. Hon hade inte på sig några strumpor eller skor längre. Donald berättade senare utredningen att det låg två grenar eller pinnar placerade som ett kors ovanför hennes huvud. Och där låg även en halvcirkel med stenar formade lite som en gloria.
Mm-hmm. Så ovanför, alltså, ja, på marken, ovanför, inte, ja, över.
Nej, precis, liksom, ovanför.
Så det skulle kunna vara en slump eller var det uppenbart att det var...
Han menar på att det var uppenbart. Att det såg ut som det var dit placerade, liksom.
Mm, fattar.
Snart var området avspärrat och poliser från Springfield, likväl som sheriffer från Union County, befann sig på klippavsatsen. Foton togs av kroppen och av fyndplatsen. Jag tänkte jag skulle visa på foton bara, för,
ja,
att se hur det ser ut.
Ja.
För jag tyckte det var lite svårt om man hör att det var en hög klippa, vad det innebar liksom.
Mm.
För hur den ser ut kommer ha lite att göra med, när man pratar om vad man tror kan ha hänt, så det är bra att se framför sig liksom, så att...
Hur det ser ut.
Ja, så gå in på Instagram också och kolla.
Mm.
Så vet ni. Så här ser den ut på typ hösten eller vintern.
Mm, jag fattar.
Och på sommaren, som det är nu, sen sommaren, så ser den ut så här.
Ja, okej. Okay. Väldigt överbevuxen liksom.
Ja, en klippa tänker jag liksom att det ska vara kalt.
Mm.
Men det är det ju inte riktigt.
Mm.
Och det ser inte ut att vara någon jättemysig plats heller. Men...
Fast det andra fotot där när det var sommar, det såg ju väldigt fint ut.
Det var ju mycket bättre i alla fall.
Mm. Ja.
Jeanettes föräldrar fick ta emot det fruktansvärda budet samma dag, samtidigt som Jeanettes kropp spändes fast på en bår. Avsatsen när kroppen hade legat var omgärdat av branta stup på två sidor och av otillgänglig snårskog på den tredje. Det skulle vara omöjligt att bära ner kroppen och samtidigt hålla den så intakt som möjligt. Den var tvungen att firas ner ut med den ena klippväggen. Brandmän kallades in för att sköta nedfirningen av Jeanette. Den som ledde arbetet hette Don Stewart. Han var en veteran från Vietnam med barn i samma ålder som Jeanette. Han berättade senare att han inte kunde låta bli att tänka tanken att det kunde ju vara något av hans barn.
Mm.
Han såg inte ut med tanken på hur Jeanettes kropp hade farit illa av väder och djur. Det var uppenbart att alla på platsen var djupt tagna av det de upplevde. Don och hans kollegor arbetade tyst och samarbetet. Men vad hade hänt Jeanette? Teorier och rykter började florera precis som innan när man inte visste vart hon var någonstans.
Ja.
Det fanns ju saker som hade hittats runt Jeanettes döda kropp som antydde att hennes död hade varit en del av någon slags rit. Kanske var hon offer i en satanistisk ritual. Kanske hade prästen i Jeanettes kyrka haft rätt när han berättade för både den ena och den andra vad han trodde. Flera vittnen utöver polisen Donald rapporterade sig ha sett märkliga saker placerade runt om kroppen. Och exakt de här sakerna var rådde det delade meningar om. Den bild som de flesta hade beskrivit hur kroppen såg ut, det var att den låg som en kistliknande låda. Mm-hmm. Bestående av liksom grenar och trädstammar och stockar som hade byggts upp så att det såg ut som en kista. Och inuti den här ska ha legat då förutom hennes kropp ett antal hemmagjorda träkors.
Jaha.
Men det finns också de som hävdar att Jeanettes kropp inte alls hittades i någonting som såg ut som en kista. Nej, hennes kropp hade legat placerat på ett pentagram av träbitar.
Mm.
Och runt om det här pentagrammet så hade olika djurdelar legat utplacerade.
Amen.
Och de här djuren såg liksom inte ut att ha dött en naturlig död.
Jag förstår. Men vare sig man nu har tillgång eller inte, eller om de är, vare sig de är offentliggjorda eller inte, togs det bilder?
Ja, det
så det finns
bilder.
Ett svar liksom.
Ja.
Ja,
och det kommer bli en stor del av det här, den här utredningen framöver som jag kommer berätta om.
Mm.
Bilderna har en central roll.
Mm. Toppen.
Men det här med alla ögonvittnen, det kommer jag också återkomma till, men det är liksom inte bara poliser utan det är vanliga människor som också har sett.
Aha. Ja. Ja, jag såg kroppen men jag ringde inte in det. Ja. Men jag vet hur det såg ut.
Ja. Eller jag såg inte kroppen men jag hörde någon som sa någonting.
Ja, såklart ännu. Ja, antagligen snarare så. Men det är ju så, det är liksom, och det är ju så här, det är klart att man inte, att polisen inte ska gå ut med liksom för mycket information. Men det är ju så tråkigt när det blir, alltså för det där var ju liksom två helt vilt skilda bilder av hur det såg ut på platsen.
Precis.
Och det blir, oh.
Och det spann ju vidare på det här att det var många som sa att hon har nog försvunnit i någon, när hon bara var försvunnit och inte hittad, så var det många som pratade om det okulta och häxorna och...
Ja. Och då spanns det vidare på det. Liksom även...
Nästan som att de ville att, att det var det. För att det är lite kittlande och spännande. Och inte
ja, men det har vi ju sett massa gånger. Alltså det var väl lite, om jag har förstått det rätt, en av anledningen att kanske Thomas Quick kunde bli den han blev.
Ja.
Att det blev liksom, att det var lite så här, åh, Sverige har sin egen seriemördare, vad spännande. Ja,
precis.
Liksom det här, ja.
Ja. Ja, absolut. Och jag säger inte det så i det här fallet. Men allting kanske...
Ja, nu kommer det där igen.
Nu får se.
Du får inte tro att jag har försagt mig att berätta vad som händer nu. Utan...
Men journalister började såklart strömma in till Springfield. Mycket just på grund av ryktena.
Ja.
Polisen förnekade bestämt att Jeanettes död såg ut att vara någon slags satanistisk ritual. Men ryktena försvann inte ändå. För det fanns ju ögonvittnen som sagt.
Inom citationstecken då,
ja.
Eller?
Mm-hmm. De finns heller inte namngivna någonstans.
Nej.
Jeanettes kvarlevor skickades till obduktion. Det fanns en man som arbetade som rättsläkare i Springfield. Han hette Dr. Ehrenberg. Men hans rättsläkarkontor, det var inte lika välutrustat som den lokala begravningsentreprenörens. Så Jeanettes kropp togs därför dit istället. Och så fick mannen som jobbade som rättsläkare utföra obduktionen där istället.
Fattar.
Det är, jag tycker det låter lite annorlunda, men det är det kanske inte i en småstad. Jeanettes tandläkare kallades in för att definitivt fastställa att den döda kroppen var Jeanettes. Även om det trots förmultningen gick att se att det var hon, så behövdes en formell identifikation göras. Tandläkaren har senare sagt i intervjuer att han alltid tyckte att Jeanettes familj var lite udda. De gick ut av honom med alla sina barn och han hade rent av tyckt att de varit obehagliga. Han var rädd för dem. De var så annorlunda. Exakt hur de var annorlunda däremot, det kunde han inte riktigt sätta ord på.
Och så kan det ju vara, det känner man ju igen.
Mm.
Men när det blir just i den här kontexten så känns det ju också som att så här, jag kan inte sätta fingret på vad det var, men de är ju obehagliga.
Ja.
Det låter ju också som att det finns risk för att det är en efterhandskonstruktion om man då faktiskt inte har ett enda exempel.
Nej, precis. Och det är så himla många i historien som säger så.
Ja.
Jag har aldrig träffat henne, men jag har hört att hon är vild.
Ja, just det. Ja. Mm. Och det blir som sagt, det finns ju sådana, man kan ju relatera till det, eller jag kan det i alla fall. Det här att så här, ja, men det är någonting med den personen, jag kan inte sätta fingret på vad.
Ja.
Men när det är så mycket spekulation, och jag menar bara nu då när du läser upp att så här, vissa sa att det var en kista och andra sa att det var ett pentagram.
Mm.
Då är det ju uppenbart ryktesspridning och saker som är mer eller mindre tagna i luften. Mm. Och ja, då börjar man ju undra också på vad folk säger och så.
Ja. Obduktionen tog vid. Det gick inte att hitta dödsorsaken direkt via en okulärbesiktning. Inte heller kunde doktor Ehrenberg fastställa exakt dödsorsak genom den följande obduktionen. Jeanettes kläder var någorlunda hela. Hon hade inga brutna eller skadade ben i kroppen. Hon hade varken blivit knivskuren eller skjuten. Inga droger eller föremål relaterade till droger fanns på eller runt Jeanettes kropp. Det enda som egentligen stod ut var att halten av bly var ovanligt hög i Jeanettes kropp. Och man har bly i kroppen, för det finns i vatten bland annat, men det är liksom inga större.
Nej.
Ehrenberg hade först kryssat i att han ville att hennes kvarlevor skulle testas även för olika typer av narkotika. Men innan han skickade in proverna till labbet så hade han av någon anledning strukit över de rutor han tidigare kryssat i som indikation för vad han ville ha testat.
Mm-hmm.
Man kunde se att det fanns kryss och att det sen var liksom. Det enda som nu var kvar i protokollet var att han ville ha testat kroppen för tungmetaller.
Jaha.
Också lite oklart.
Verkligen.
Halten av bly var strax under 0,7 milligram per liter. Och det är inte en halt man dör av, men det är fortfarande en högre halt än normalt i en människokropp. En bara lite större dos kan faktiskt orsaka hjärnskador.
Mm-hmm.
Symptomen av blyförgiftning är aptitförlust och följande kraftig viktnedgång, enorm trötthet, hjärnbrist, magsmärtor och minnesluckor. Ingen i Jeanettes närhet hade märkt att hon haft problem med någonting av det här. Med någonting av det här. Vilket jag tänker att hon skulle då fått i sig blyt ganska snabbt.
Ja.
Inte över tid, för över tid så skulle de ha märkt alla de här symptomen. Mm. Jeanettes kranium röntgades, inga skador hittades. Dr. Ehrenbergs tro var därför att Jeanette hade dött av kvävning genom strypning. Exakt hur han kom fram till det här, det finns inte beskrivet det vi har hittat, men jag sätter ifrågasättande om varför han drog den slutsatsen däremot. Kanske var det någon typ av uteslutningsmetod.
Mm.
Han hittade ingenting annat, då måste det vara strypning. Men eftersom det bara var en tro han hade så blev hennes död registrerad som unknown. Alltså okänd. Så inte som mord. Efteråt skulle många komma att ifrågasätta Dr. Ehrenbergs oförmåga att hitta svaret på gåtan om Jeanettes död. Uppenbarligen måste hon ju ha dött av någonting. Hur svårt kan det vara att hitta en dödsorsak? Och då började jag fundera på hur många är det liksom? Hur vanligt är det att man inte hittar en dödsorsak när någon dör?
Ja, men det är också, jag tror att det är ganska vanligt, för det har man ju hört, det här att när någon har varit död väldigt länge, att det då är svårt att avgöra.
Ja.
Då hon hade varit ute i väder och vind, och djur också kanske hade varit framme och gjort sitt. Och att då blir det knepigt. Och jag har liksom hört om fall där det har varit uppenbart. Det är typ någon som har blivit jättehotad jättemycket.
Mm.
Och typ, nu hittar jag på. Mm. Men typ, en kvinna har försökt att lämna sin partner.
Mm.
Och han har varit jättevåldsam och hotat henne och hejsan hoppsan. Mm. Och så försvinner hon och så hittar man x antal veckor senare. Och man är så här, alltså det är verkligen så här, massa indicier pekar ju på att hon har inte försvunnit frivilligt.
Nej.
Och så hittar man en kropp och så bara okej, men man kan liksom inte döma, man kan inte säga att det är mord på indicier.
Nej.
För att man kan inte hitta dödsorsaken för att kroppen är så illa därhän.
Nej.
Och ja, då får man ju hitta indicier på annat sätt då för att påvisa att det är det.
Ja.
Det var ett jättekonstigt exempel, fattar du vad jag menar?
Nej, jag fattar, jag förstår precis.
Jag tycker att man har hört om sådana fall i alla fall.
Jo.
Ja,
absolut. Men det kan ju vara så att svaret är att han inte hittade någon dödsorsak kan ha varit en annan. Det var nämligen så att Dr. Ehrenberg faktiskt inte var rättsläkare.
Nej.
Jag vet inte om du lade märke till det, men när jag presenterade honom i början, då sa jag inte rättsläkare, utan jag sa en man som arbetade som rättsläkare.
Du, det tänkte inte jag på.
Nej.
Snyggt.
Ja,
du lurade mig.
Det var nämligen så att han var bara en vanlig allmänpraktiserande läkare som på något sätt lyckas få ett antal uppdrag som just rättsläkare.
Mm.
Han hade ingen specialutbildning överhuvudtaget. Inte inom någonting. Så frågan är, visste han egentligen vad han gjorde?
Jag förstår.
Och jag säger inte att han inte hade det.
Nej.
Det är mer ett frågetecken.
Men han sa ju ändå unknown, alltså oviss. Ja. Eller liksom, jag vet inte. Nej. Istället för att säga någonting som var felaktigt.
Ja.
Eller förstår du vad jag menar?
Ja.
Men absolut, det, det är klart. När det blir diskussioner kring hur det verkligen står till, då är det problematiskt om
ja.
Man har haft en rättsläkare som inte är rättsläkare.
Ja. Men som du säger, när det har gått så lång tid och hon har legat ute, så är det inte så konstigt.
Nej.
Att det är, men...
Jag vet inte hur vanligt det är, men jag tycker i alla fall att man har hört om det.
Ja. Och jag tror att en anledning till att det här har tagits upp, det är för att efter det här så vart det inte direkt mer ordning och reda heller. Mm. För det händer fler saker. Då tror jag att man lägger mer märke till varje sak när det är mycket ihop liksom. För att när det var dags för Jeanettes kläder att analyseras, då fattades beslutet att skicka kläderna till FBI. Ett säkerligen klokt beslut. Ingen har bättre utrustning än FBI. Men när Springfield-polisen fick Jeanettes kläder från rättsläkaren, eller från Dr. Ehrenberg, efter obduktionen, så var de blöta där de låg inpackade i plast. Och det gick ju inte att skicka blöta kläder till FBI. Så en lina liknande ett tvättstreck spändes upp på ena kortsidan av polishuset in till AC:n. Och så hängde man upp kläderna där på tork.
Nej.
I polishuset. Och det hängde där 4 dagar.
Nej men.
Ja. Ah. Och det är kanske inte jättelämpligt att hänga upp en död persons kläder på det sättet i polishuset, men det gjordes i alla fall. Jag tänker på den här att de la armen i kylskåpet i fikarummet.
Just det.
Vilket låter alldeles för absurt för att vara sant, men...
Ja, för det är ju just det här, alltså man letar väl efter liksom hårstrån och allt möjligt då.
Ja, visst.
Men det kan ju vara från vem som helst som har gått förbi visst. Det där rummet där absolut. Och har hängt och torkat.
Plus att AC:n var precis bredvid. Ja. Så att det liksom, den blåste ju säkert bort saker från ja. Kläderna också. Ja. Enligt vittnen i alla fall så fick kläderna hela polishuset att stinka. Den dåvarande polislöjtnanten Peter Hammer har senare sagt, alltså... Det var ju inte särskilt många hjärnkirurger som arbetade i polishuset på den tiden. Man hade tur om man kunde hitta någon av oss som ens kunde läsa eller skriva. Han sa alltså i princip att det där var inte så smart. Typ.
Nej, ja. Läsa eller skriva.
När FBI till slut fick kläderna hittades det hårstrån på dem. Men det verkade faktiskt vara enbart Jeanettes egna. På kläderna fanns det fläckar, men de hade legat ute för länge i väder och vind, så att det gick liksom inte att avgöra vad det var för någonting. Men det kan ju också ha varit så att polisens märkliga hantering av kläderna hade bidragit till att det inte gick att analyseras.
Mm.
Och det enda FBI kom fram till var att det skulle kunna vara sperma. Men det skulle också kunna vara blod. Eller lera.
Mm.
Men om det nu ändå var mord, så var frågan vem eller vilka som mördade Jeanette. Och varför? Rykten frodades och spred snabbt. Människorna i staden började titta snett på varandra. Vem som helst skulle kunna vara skyldig. I en artikel i tidningen The Elizabeth Daily Journal ett par dagar efter Jeanettes död stod det följande översatt till svenska. Och nu återigen för att belysa exakt vad media liksom fokuserade på. Artikelns titel ställde frågan: flicka offrade häxritual? Frågetecken. Och en del av texten löd: utredningen av den 16-åriga Jeanette Palmas död fokuserar på svart häxkonst och satansdyrkan. En genomgång av foton från mordplatsen gör att de ansvariga utredarna tror att flickans död kan ha varit en offerrit. Trädelar som till en början tros finnas på platsen av en slump anses nu vara symboler. En av de män som varit med under sökinsatsen berättar att 2 träbitar hade placerats som ett kors på marken ovanför hennes huvud. Mer trä ramade in kroppen som en kista. De här ryktena var alltså väldigt ihärdiga. Ingen av de andra teorierna som faktiskt fanns fick riktigt plats. Det okulta sålde fler lösnummer.
Ja, det är ju det.
Det är ju det.
Jag läste en kurs som heter just så här, media och brott.
Just det.
Som handlar om hur media påverkar människors uppfattning om brottslighet.
Mm.
Och vad det gör då med människors uppfattning om brottslighet när tidningar faktiskt gör just så här. Ja. Att den säger, åh, det här säljer bra.
Ja.
För det, då belyser vi det, och, liksom de okulta möjliga kopplingarna. Mm. Liksom. För det är ju inte ens belagt att det finns någon okult koppling.
Nej.
För då säljer vi fler nummer.
Ja.
Och det är ju det tidningar gör. De är ju där för att tjäna pengar. Mm. Eller, ja, det är ju, det är en business, som jag säger så. Jo. Men människor ser speciellt dagstidningar som något slags fönster till verkligheten.
Ja.
Och, det, liksom den här kursen problematiserade det. Det var jätteintressant. Mm. Och det, ja, det här är ju liksom ett praktexempel på just den grejen.
Och sen om det så småningom blir att någon ska döma, så det kommer vara en jury som ska, av personer som har hört det här.
Jaha.
Då är de färgade av vad de
absolut
har hört.
Absolut.
En variant på den här teorin var att Jeanette hade försökt att predika om Jesus och kristendom för några ungdomar i skolan som höll på med satanism. Och de hade blivit provocerade och de hade dödat henne som hämnd för att de försökte sprida sin förkastliga lära inom citationstecken.
Ja, men så var det inte, för att jag har hört vad prästen sa.
Precis, han visste allt.
Han visste, så var det inte.
Men andra sa också att det var ungdomar som planerat att mörda ett barn vid Halloween. Även det är en okult rit. Och att Jeanette då hade kommit på det. Och att hon sa att jag kommer gå till polisen med det här. Och då mördade de henne.
Mm-hmm.
Därför.
Men det här var inte samband med Halloween, väl? Det här var sensommar.
Nej, det här var, precis. Det här var innan. Men hon hade, det var tydligen något som hade planerat långt i förväg.
Ah, okay, liksom. Okay. Mm-hmm. Ja, såklart. Mm. Det behöver ju inte alls vara i samband med. Nej. Mm.
Nej. Så fanns det en teori om att det hade varit någon typ av fest eller häng uppe på Devil's Teeth. Och att hon hade dött av en överdos av droger.
Men de hittade, letade de efter droger?
Ja, de letade efter droger på henne och runt hennes kropp.
Men inte i?
För det hade han först liksom kryssat för och sen kryssat
på. Ja, den är konstig.
Den är jättekonstig. Så det kommer
den
man
vill man ju
få
veta varför.
Ja.
För den måste ju vara vanligare, tänker jag, än tungmetaller.
Ja, det är mycket märkligt. Och varför kryssa för från början och sen? Det är nästan som någon har sagt att det här behöver du inte testa.
Ja, eller att han kom på någonting då.
Ja. Eller att, oj, kolla prislistan, det här var dyra tester.
Just ja, det vet man inte.
Nej. Det fanns också en teori som inte alls handlade om autism eller någonting sånt, utan hade hon helt enkelt lyftat istället för att åka tåg och råkat illa ut.
Fast det här, hon åkte från Springfield, eller från den här förorten till Springfield, in till Springfield, och var det därifrån hon skulle ta ett tåg?
Ja.
Men i vilken riktning utifrån, eller liksom i förhållande till den riktning som hon skulle ha åkt, var hittades hon?
Vet inte.
För om jag förstått det rätt så tänker jag så här, Springfield, utanför Springfield är den här förorten, och bortom den förorten är det här reservatet.
Ja, västerut liksom.
Ja, så att det blir liksom att hon hamnade i motsatt riktning från den riktning hon skulle ta för att ta sig till tågstationen.
Ja.
Låter det ju så. Ja.
Men som kanske inte ens skulle till tågstationen, så kanske hon...
Nej, man visste ju inte om hon faktiskt hittade på. Men alternativt också, det kanske låter ju som en slump i för sig, men hon kan ju också ha varit på väg till tåget och så blivit lurad eller medförd eller någonting, och så hamnat, liksom, hon kanske inte gick i den riktningen från början.
Nej, det kan ju, ja, vad som helst kan ju ha hänt.
Vad som helst kan ha hänt, men ja, det är lustigt att det låter ju som en, det hör ju till platsen. Det känns som att det är någon som antingen har plockat henne innan hon hann till tåget, om hon nu skulle till tåget.
Mm.
Eller att det är någon som kommer från området.
Mm. Precis. Och vet du en sak som också talar emot... Du såg ju klippan på fotorna.
Ja.
Att hon skulle mördas någon annanstans och sen burits
just
upp. Det är inte lätt att få upp en död kropp dit upp.
Nej. Så hon är antagligen mördad där liksom.
Förmodligen. Mm. Eller som sagt, om det var en överdos. Att hon själv har tagit för mycket droger.
Och sen lagt sig själv i en kista.
Nej,
eller sen, alternativt i ett pentagram.
Men jag tänker att hon hade varit en typ fest. Att hennes kompis blivit, oj, 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 nu måste vi dölja det på något sätt. Nu låtsas vi att det är...
Mm. Men vi vet inte om hon hade en överdos.
Nej.
Nej.
Men just det här, det låter ändå logiskt att hon har förmodligen dött där uppe. Kan jag tycka.
Jag
för att, ja.
Ja, man kan i alla fall utgå ifrån det. Det förstår jag ju, att de utgår från ett sånt antagande i utredningen. Men återigen, det är ju samma sak som det här vi diskuterade kring, att man, så här, man kan inte veta säkert hur någon dog, trots att det kan vara väldigt övertydligt att det här är mord.
Ja.
För att personen är hotad och personen är så vidare och så vidare och så vidare. Men man kan ju ändå inte säga att så här är det.
Nej.
om man inte har liksom någon slags bevis.
Nej,
på det.
Precis.
Liksom. Mm. Och så blir det ju. Vi kan utgå ifrån att det är så här, men vi kan faktiskt inte veta.
Nej. Och egentligen kan det ju varit vad som helst som hade hänt. Någon som var arg på Jeanette för någonting helt annat. En väninna hon hade förlämpat. En kille som hade bjudit ut Jeanette på dejt och hon hade tackat nej. Någon från kyrkan eller någon i hennes klass. Mm. Någon hon hade träffat och förärgat i mataffären. Det kan ju hända allt möjligt.
Ja, även om det här är ett innan internet. För då är det så här, det kanske var någon de träffade på internet. Mm. Eller, alltså, så blir det ju mycket nu. Man vet inte vad folk gör på sina smarttelefoner. Ja, fast det här var ju innan dess. Ja. Men det kan ju fortfarande vara liksom, kontakter som ingen riktigt känner till att hon har.
Ja. Mm. Och det kan vara ett motiv som är pyttelitet och som man inte alls förstår. Men som för den mördaren är helt logiskt.
Ja, så också.
Så... Men där vi är just nu så har ju ingen någon aning. Och inte vi heller. Kanske jag vet, men ja.
Alltid.
Nu har vi pratat om olika saker som kan ha hänt där Jeanette var liksom måltavlan.
Mm-hmm.
Men det kan ju ha varit så att mordet har varit helt planlöst.
Mm.
Nu säger jag mordet som att jag vet att det är ett mord. Det vet jag inte, men låt oss säga att det är ett mord.
Mm-hmm.
Bara 10 månader tidigare så hade ett massmord skett i New Jersey.
Mm-hmm.
Mördaren var försvunnen, John List, som mördat hela sin familj, sin fru, sina barn och sin mamma. Han var på fri fot. Och han skulle ju för övrigt inte komma och åka fast förrän 18 år senare, 1989.
Det här känner jag till, ja.
Ja.
Jag kommer ihåg också namnet List.
Mm.
Ja.
Men medan hans massmord var planerat så var en av teorierna om Jeanettes död att hon hade råkat ut för en främmande vettvilling. En våldtäktsman kanske. En mördare som tog tillfälligt akt när han såg ett offer han tyckte passade. Och kanske fick den här okända mördaren syn på Jeanette när hon stod till exempel på tågstationen. Eller lyftade. Och den här teorin var ganska rimlig. Det härjade vad polisen trodde var en serievåldtäktsman och kanske även en seriemördare runt om och i New York just då. I maj 1972, bara 3 månader innan Jeanette mördats, hittades den 21-åriga Mary Beth Hines strypt till döds i en förort till New York. Hon hade stått och väntat på en buss när hon plötsligt försvann. Hon hade aldrig klivit på bussen. 2 månader efter att Mary Beth hittats mördad i juli 1972 hittades den 23-åriga Laverne Moyne dödad i förorten Rockville. Även hon hade varit på väg någonstans när hon hade försvunnit. Och även hon hade blivit strypt. Flera kvinnor hade blivit överfallsvåldtagna under kort tid. Och vissa överfall var så grova så att de betecknades som mordförsök.
Mm.
Så var Jeanettes död i själva verket ett verk av en seriemördare?
Mm. Alltså, när du sa sådär, att så här, eller var det planlöst? Mm. Det första jag tänkte på var ju just så här, för nu vet ju inte jag vad, hur det på riktigt såg ut där på liksom, runt kroppen. Mm. Men jag tänkte så här att om det nu kanske ligger någonting i det här okulta.
Mm.
Och att det fanns, alltså att hon har blivit uppplockad av några som bara, ett lämpligt offer som vi kan offra i vår okulta religion här.
Mm.
Typ någonting sånt liksom. Ja. Men då, nu kanske mina fantasier också galopperar iväg.
Men det här är ju så spretigt. Det kan ju nästan inte bli mer spretigt. För då, återigen, om det är den här serievåldtäktsmannen, så har han då lurat upp henne på klippan.
Mm.
Det är ju svårt att ta sig dit. Både upp och det är rakt in i ett naturreservat. Det är ju inte direkt i närheten av en väg. Mm. Eller...
Och nu när jag tänker på det, det låter ju också kanske lite halvknepigt att tvinga någon upp dit.
Verkligen.
Alltså för först tänkte jag så här, okej, hon har förts dit kanske då. Men jag vet inte, det är helt klart lättast att få dit henne av egen fri vilja, såklart.
Precis.
För att bara att tvinga någon så här, jo, klättra upp för den här klippan nu. Liksom. För nu visade du mig den här klippan från en viss vinkel.
Ja.
Vet vi om den är mindre brant på andra sidan?
Nej.
Nej.
Jag har försökt att hitta bilder uppifrån, jag har inte hittat det.
Nej.
Så jag vet inte riktigt. Nej. Men i och med att de var tvungna att fira ner hennes kropp så tror jag nog att den var brant runt om. Liksom. Men i alla fall, den 23 september 1972, 4 dagar efter att Jeanettes kropp hade hittats, begravdes hon. Och tvärs över hennes kista låg ett sidenband med texten Sweet 16.
Mm.
Och det var slutet på del 3.
Mm.
Så imorgon så kommer den avslutande delen med upplösningen där man får precis alla svar.
Varför tror jag inte på dig riktigt?
Vi får se.
Ja, jag hoppas ju det, för nu vill man ju rädda ut det här, för det är ju väldigt mycket i huvudet nu.
Ja.
Det är ju liksom egen fri vilja, eller snarare så här, skulle hon besöka en kompis eller skulle hon inte? Den personen borde ju för sig ha hört av sig.
Ja.
Hon dök aldrig upp. Det har jag tänkt på först nu.
Mm.
Oavsett, skulle hon någonstans eller ljög hon?
Mm.
Tog han sig dit av egen fri vilja, eller blev hon ditlurad, eller blev hon bortförd? Och om hon blev bortförd, var det då av folk hon kände som hade liksom ett specifikt motiv mot just Jeanette? Eller var det random? Och om det var random, var det då en seriemördare? Alltså, du vet, det är hur mycket som helst just nu.
Och det jag tänker på är att om det hade varit en fest där hon hade tagit en överdos,
just det,
eller det här, den här bekanten Donna som jag pratade om i början, där det kanske var en fest hemma hos henne, och att någonting händer där. Kanske även en överdos eller någonting. Om det är många personer med, så är ju risken rätt stor att någon faktiskt råkar prata.
Jag tänker det också.
Ja.
Mm.
Så de varianterna känns inte riktigt lika sannolika.
Nej.
Men
nej,
imorgon får ni höra.
Ja, nu imorgon är det sista delen. Hörrni, jag hoppas att ni har ätit god påskmat.
Mm.
Och hittat era ägg.
Mm.
Och imorgon, sista avsnittet av
vi hörs
årets påskrim. Vi hörs.
Ja.
Hej då!
Hej då! Och det var slutet på del 3. Fanfar på det.
Bra jobbat, Turid!
Det var avsnittet slut.